Herre, vi tackar dig att det är sant, att din godhet kommer aldrig lämna oss. Tack Gud att din nåd har inget slut. Hjälp oss Herre att förstå att det gäller för oss var och en som är här idag. Oavsett hur våra liv har sett ut, oavsett hur våra liv ser ut idag, så räcker din nåd, din godhet för oss var och en. Jag ber dig Herre att du låter ditt ord får tala in i våra liv den här stunden. Herre, du känner oss som Herre. Du vet precis vad vi brottas med. Du vet kamp i våra liv. Du vet det som är smärta, det som är oro, det som är ängslan. Kom Herre och möt oss där vi är. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, du kan ta fram precis. Mega Fortune. Mega Spice eller Mega Construction, de bygger väl någonting jättestort, och så har vi en Mega Fon. När vi tänker mega så tänker vi ju inte litet utan jätte. Jättestort. Det är ju liksom, först så kommer stort och så kommer jättestort och sen kommer mega stort. Okej? Och då förstår ju ni alla att dagens predikan kopplar till påsken. Ja, så var det ju. Vi ska fortsätta, liksom dröja kvar i påsken lite grann, i efterdyningarna, i följderna av detta. För det som är intressant, det är att se i apostlagärningarna, då som kommer efter liksom från Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd, så kommer apostlagärningarna så här, rent kronologiskt. Och i den boken, i de berättelserna och framför allt i den undervisning, de olika tal som finns där, så kopplar lärjungarna gång på gång på gång tillbaka till påskens händelser. Det är inte så att de säger att okej, nu har Jesus dött, det var jobbigt, han uppstod, yes, bra. Och så försvann han och blev det lite jobbigt igen, och så kom anden och så blev det halleluja. Och sen så nu går vi vidare. Utan de kopplar tillbaka till påsken gång på gång genom hela apostlagärningarna. Och på något sätt är det som att det som hände de här dagarna i Jerusalem, det liksom, de släpper inte, utan det knyter ihop så mycket. Jag kan tänka mig, det här står inte i min bibel, jag vet inte om det står i din, men jag kan tänka mig att tiden efter påsken, efter att Jesus har lämnat dem, så många gånger när de träffas, lärjungarna och liksom skaran där, så var det många sådana här aha-upplevelser. De sitter och käkar och så, jag kommer att tänka på, vet när han pratade om det här, att man skulle liksom, sädeskordet skulle falla ner i jorden för att sen ge liv. Ja, ja, men det var ju det han, det handlade om hans död, uppstånd. Ja, just det. Och du kommer ihåg när han talade här, den här äckliga predikan han hade om äta hans kött och dricka hans blod som ingen av oss fattade. Ja, den var. Ja, just det var ju, och nattvarden, många sådana liksom som kopplar tillbaka. Så det var nog lite spännande att vara lärjunge tiden efter, när ganska många liksom poletter trillade ner. För under Jesu liv, under hans vandring med lärjungarna, så märker vi att lärjungarna var de inte riktigt på banan. Det är ganska många gånger som Jesus bara, hallå grabbar, nu har ni missat det här igen. Sorry. Så. Men sen tiden efter så börjar poletterna trilla ner en efter en, och de förstår liksom en större bild. Några korta exempel från apostlagärningarna där vi ser hur de i sin undervisning kopplar tillbaka till påskens händelser. Först är det direkt efter då Petrus pingstpredikan, apostlagärningarna 2. Talar om kung David här. I förväg såg han, alltså David, Kristi uppståndelse och sa, han ska inte lämnas kvar i graven. Hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Apostlagärningarna 5, när apostlarna står inför det stora rådet, så säger de: våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. De är lite frimodiga här, kan man tycka också. De står inför de styrande. Ja, Jesus som Gud uppväckte som, förresten det var ni som tog död på honom. Ja, okej. Och sen så senare, Apostlagärningarna 13, det är Paulus som är i Antiochia. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er. Alltså gång på gång så kommer de tillbaka till Jesu död och uppståndelse och förlåtelsen och nåden som finns i detta. Och jag vill stanna upp idag inför ett vackert uttryck i deras proklamation. Ett uttryck som är, alltså det är så befriande, det är så vilsamt, det är så kraftfullt och som gör all skillnad i världen. Och det står så här om dem i Apostlagärningarna 4:33. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbörden om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över alla. Stor nåd var över alla. Hur vackert är inte det? Stor nåd. Eller som det står i grundtexten, ka-ching, mega charis. Här kommer det. Om vi kommer igen här. Här är någonting stort. Här är någonting jättestort. Och vad kommer sen? Mega. Bauta stort, men det finns inte liksom. Stor nåd, megas charis var över alla. Sån stor nåd var det. Och det som det här ordet mega, det översätts också med högljudd. Så bra. Högljudd nåd. Stor. Vem behöver inte det här? Och ibland kanske det är så att vi skulle behöva den högljudda nåden. För att det är så mycket andra röster som anklagar oss och säger: Jörgen, du är så misslyckad, du gör det här, du har gjort fel där, du har gjort det här, du har ställt till det här. Och då behöver jag någonting som ropar ännu högre. Som överröstar anklagelserna. Därav att det fanns en megafon på första bilden också. Stor nåd vilade över dem. Vem behöver inte stor nåd? Vem behöver inte ibland lite högljudd nåd som tystar anklagelserna? På långfredagens gudstjänst vi hade här, korset uppställt, fast det kanske var på den sidan då. Ja, det var det nog. Kuddar utlagda. Och så när jag böjde knä vid korset, som så många av er andra gjorde, så blev det så tydligt. Jag fick någon slags en flashback av alla mina synder. Det var därför jag fick sitta på knä så länge där. Men någonstans, jag bara tänkte, liksom, såg tillbaka på mitt liv och så bara, hur många gånger har jag inte fått förlåtelse? Det blir några stycken. Jag har tänkt så, gjort så, attityder är kärlekslöshet, själviskhet. Och så bara slog mig. Vet du, den här listan blir ganska lång genom mitt liv. Men när jag sitter på knä där så slår det mig att, vet, jag har ju inte ett begränsat antal synder på mig. Och sen tar det slut. Liksom, ja, Jörgen, du har ett klippkort. 100 synder genom livet, sen är du rökt. Utan, vad är det jag har fått för något? Jo, jag har fått stor nåd. Den tar aldrig slut. Vad sjöng Matilda alldeles nyss? Guds godhet har aldrig lämnat mig. Hans nåd har inget slut. Mega charis. Stor nåd. Lite högljudd nåd. Inte så att jag kan synda liksom med vilja, att jag har någon slags frikort. Ja, men som kristen då är det ju lugnt. Det är bara liksom köra på och så ber man Gud om förlåtelse, för jag vet att han alltid förlåter. Nej, inte alls. Det finns en tysk teolog, Dietrich Bonhoeffer, som kämpade mycket mot nazismen i Tyskland på 30-talet. Han kallade det för billig nåd. Billig nåd. Och det är alltså, det är nåd utan omvändelse. Nåd utan tanke på förändring. Nåd utan tanke på att vilja gå hans vägar. Alltså, när nåden blir någon slags frikort. Och så, min vän, så funkar det inte. För vi kan ju inte lura Gud. För Gud känner mitt hjärta. Det är inte billig nåd vi pratar om, inte alls. Utan nåden på något sätt kräver ett uppriktigt hjärta. Gud kallar oss till lydnad att gå hans vägar. Men just det här att det tar inte slut. Guds nåd är evig. Behöver du stor nåd? Eller faktiskt, som jag satt och förberedde det här, så var just det här med högljudd nåd som kom till mig gång på gång. Och jag tror att det är många av oss här inne. Du behöver en högljudd nåd. Du behöver en nåd som ropar högre än vad din historia ropar. För din historia, det är där som skräpet ligger. Det är där dina felaktiga beslut ligger, som har ställt till det på vägen. Ja, jag har gjort det här, jag gjorde det här, jag sa det här, jag gjorde det här, och nu skördar jag konsekvensen av det. Och det påminner mig hela tiden. Någonting som hela tiden talar in i ditt liv. Jörgen, har gjort det här, du ser det här. Då behöver jag lite högljudd nåd som ropar högre än vad min historia gör. För oavsett hur din historia ser ut, så är nåden större. Oavsett hur högt ditt förflutna liksom säger till dig vem du är, vad du har gjort och vad du förtjänar och vilken slags människa du egentligen är, och om de bara visste, så skulle de minsann inte vilja sitta bredvid dig i kyrkan. De skulle inte ens tycka att du skulle få sitta i kyrkan. Vad gör du här? Alla andra är ju ganska fromma och fina, men om de bara visste vem jag var. Min historia ropar. Men vet du, då finns det någonting som ropar högre. Det finns en megafonnåd. Det finns en högljudd nåd som säger vad då? Ett kors. Böjda knän. Ett förkrossat hjärta, så ropar det högre. Stor nåd, mega charis, mega nåd, högljudd nåd. Ett annat fantastiskt bibelord som beskriver vad som sker när Jesus blir korsfäst och det som ges till oss i det ögonblicket. Det är från Kolosserbrevet 2. Säger Paulus så här: han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Det står inte och han påminner oss om alla våra överträdelser. Det står inte ens att han avslöjar alla våra överträdelser. Eller att han håller räkning på våra överträdelser. Hur många var det nu, Jörgen? Har du fyllt ditt klippkort? Nej, vad har han gjort? Han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Och sen det står här om det här skuldebrevet, så är det en hänvisning till ett romerskt skuldebrev. Alltså Paulus, han var ju romare, levde i romarriket, där alltså, det fanns ett skuldebrev där det stod vad man är anklagad för. Det här och det här, liksom, brottet har begåtts och jag skriver under skyldig liksom, till det. Och man kan säga att det finns ett skuldebrev för dig. Romarbrevet 3 säger alla människor har syndat. Det finns ett skuldebrev för dig. Jippie! Är det någon som vill ha upp sitt skuldebrev på väggen? Är det någon som vill skylta med sina synder? Själviskhet, lusta, lathet, girighet. Men det är bara att fylla på, eller hur? Det finns ju ganska mycket om du tittar på ditt liv som du inte är så stolt över. Det behöver man inte vara liksom någon profet för att se sitt eget liv. Utan det är bara att titta sig i spegeln på ett sätt. Alla har vi en Judas i oss lite grann. What's in it for me? Hur kan jag tjäna på det här? Vi har en Petrus i oss som lovar mycket, men sen när det kommer till kritan och kostar på lite så kanske vi inte riktigt står upp för det. Så vågar man se sig själv lite i spegeln så är det ju inte alltid en vacker syn. Och det här är faktiskt en lite viktig del. Jesus säger i Johannes 8 att sanningen ska göra er fria. Det här kopplar lite grann till den billiga nåden. Det är ju när jag vågar liksom lyfta fram det inför Herren och säga Gud, det här är jag. Då kan han göra någonting åt det. När jag bekänner sig, det här är min synd Gud, då förlåter han, då kan han ta bort det. Men så länge jag gömmer det i mitt innersta, då kommer det ligga kvar där och stöka runt. Så att det finns någonting av sanning, av ljus som kommer över mitt liv. Att jag bekänner. Men vad är det han har gjort med det här skuldebrevet? Han har strukit ut det skuldebrev som vittnade mot oss. Han drog ett streck över. Han har utplånat, han har spikat fast, tagit bort. Det är som att Paulus, hade han flera synonymer hade den här meningen blivit lång liksom. Det var borta, borta, borta. Det är som att orden inte riktigt räcker till när han ska beskriva hur totalt Jesus förlåter. Hur korset, när jag böjer mig inför det, säger förlåt mig. Han stryker ut, han suddar bort, han river sönder, han spikar fast på korset. Det är borta, borta. Så mycket är det borta. Det handlar inte om att vi ska jobba bort det. Inte skuldsanering. Vi har ju skuldsanering i vårt samhälle. Där man, om man har misskött sin ekonomi eller av olika anledningar hamnat så att min ekonomi är i botten, så kan jag få hjälp med skuldsanering där jag får hjälp att betala av gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång. Och sen, med lite tur, så efter lång tid så är skulden avbetald. För det finns skuldsanering i Guds rike också. Den sker där, på en gång. Skuldsaneringen i Guds rike, den är omedelbar. Det finns inte ens en avbetalningsplan. Det är ju inte så att när Henrik står här och säger nu ska vi ge kollekt, kom igen, fyll på i kollektboxen. Så att ju mer du betalar, desto gladare blir Gud över dig. Tänker, ja, bra, nu kämpar han på lite där Jörgen, vad fint gjort. Nu är han snart frälst liksom. Nej, vi ger utifrån tacksamhet. Där Anna börjar idag om söndagsskolan. Jag är tacksam, därför ger jag. Jag ger för att jag vill investera i Guds rike. Varför ska vi tjäna Gud? För att betala av, för att han har gjort så mycket så att nu måste jag. Nej, för att jag vill. För att han har lagt ner någonting i mig som säger, det måste ut. För skuldsaneringen, den är omedelbar. Han har förlåtit oss allt, strukit ut, tagit bort, spika fast. Förstår vi hur omedelbar skuldsaneringen är? Så när du ber Jesus förlåta dig. När du ber Jesus förlåta dig så tar han bort din skuld. Han stryker ut skuldebrevet, river sönder det. Skulden är borta och han säger på korset då, det är fullbordat. Stor nåd, högljudd nåd. Och det vi kallar, det han ger oss, det han kallar oss ut igenom det här, frukten av det här, är ju en frihet. Ett par verser bara. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Jag vet inte vilken av de här bilderna som träffar dig mest. Om det är liksom utsläppt ur buren, yes! Eller om det är kedjorna som du känner bryts sönder. Jag vet inte vilken typ av frihet som berör ditt liv mest. Men det vi vet är att den som tror på Jesus behöver inte gå runt och bära på skuld. Hörde du vad jag sa? Den som tror på Jesus behöver inte gå runt och bära på skuld. Man behöver inte gå runt med den skyldiges attityd. Liksom så här, bycken ner marken och skämmas lite grann. Man ser på så här roliga hundklipp på nätet när det är hundar som har rivit sönder någon soffa. Och de står i ett hörn och sänker huvudet och liksom skäms som en hund. Nej. Det tillhör inte den människan som tror på Jesus. Att gå med blicken, med sänkt blick, den skyldiges attityd. Nej, vi kallar det till vad då? Till frihet. För att om jag går runt med någon slags skyldig attityd. Någon slags hängande huvud, jag är ganska usel som människa om ni bara visste, om Gud visste och Gud vet ju. Så. Då är det som att jag säger att det han gjorde på korset, det räcker inte riktigt till. Ja, det kanske räcker för de andra för de ser så glada och fina ut, men det räcker inte för mig. Jag blev nog inte riktigt förlåten. Det finns så mycket kvar i mitt liv. Nej, med lite tur så kanske jag som Irma får komma in i himlen en dag. Men jag är lite osäker. Nej, min vän. Om sonen gör er fria är ni verkligen fria. För du har fått vad då? Stor nåd. Mega charis, mega nåd. Du har fått högljudd nåd. En nåd som ropar högre än ditt förflutna. Du har fått en nåd som ropar högre än ditt förflutna. Utsläppt ur buren eller kedjorna som faller. Du behöver inte fortsätta med någon skuldsanering. För den är redan avklarad på korset. När han säger det är fullbordat. Och sen Jörgen, du får stor nåd av mig. Om jag får dina stora synder, om jag får ditt bagage, ditt skräp, lyft fram det till mig. Så får du någonting annat av mig. Du får stor nåd och den räcker till. Mega stor nåd. Du som är här idag som inte har sagt ditt ja till Jesus. Du som inte har tagit emot honom i ditt liv. Som inte har öppnat ditt liv för honom. Det här är vad det innebär att vara en kristen. det är att få sin synd förlåten. Sin skuld liksom borta. Det är vad kristen tro är. En förlåten människa. En jätteförlåten människa. En mega förlåten människa. För jag har fått en nåd som är stor. En nåd som ropar högre. I Hebreerbrevet så står ett par uttryck. I kapitel 4 står det om Guds tron. Och vad heter Guds tron? Om vi tänker så här, Gud han är typ ganska stor, mäktig. Så. Och så hans tron, det blir en ganska stor stol av något slag. Och vet du vad den kallas? Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Namnet på tronen som Gud sitter på, det är nådens tron. Hur bra är inte det, så säg. Det är inte fruktans tron, utan det är nådens tron. Och i kapitel 10 står om nådens ande. Det är ju så bra. Tycker jag. Är det någon fler som tycker att det är bra? Eller? Ett par stycken som... Ja. Nådens tron. Gud sitter på nådens tron och han ger oss nådens ande. Och vid korset, där får vi stor nåd. Högljudd nåd. Jag tror att jag var färdig i botten på mitt papper. Ja, det var det. Men jag tror att Gud... Jag tror att Gud vill låta en megafon ljuda lite grann över ditt liv idag. Det är din historia. Alltså, vi är formade av vår historia. Av det vi själva har ställt till med, det vi har gjort bra, det andra människor har gjort. Alltså, vi är ju på något sätt en frukt av resan hittills så mycket. Och alla har vi en historia som inte är så vacker alltid. Vi har skräp på olika sätt. Och ju längre man lever, desto mer hinner man ställa till det med i sitt liv. Och en del av oss har mera skräp bakåt. Trasigt, felaktiga val, allt möjligt. Ja, du känner i ditt liv. Och jag tror att Gud vill låta en megafon ljuda i ditt liv. Där det finns en högljudd nåd. Där din historia gång på gång liksom påminner dig. Säger Jörgen, det är så här, du har gjort så här, du är så här för att. Och de gjorde så och de sa det och du har sagt om dig själv. Och så kommer Guds nåd in från ovan. En stor megafon som säger, Jörgen, du är fri. Du är förlåten. Det här har varit jag, men det förgångna är borta och någonting nytt kan ske från idag. Högljudd nåd. Vad väldigt vad han tar i idag, tänker du. Ja, det är för att nåden behöver ibland vara lite högljudd för att överrösta det som ropar över ditt liv. Det som säger misslyckad. Det som säger värdelös. Det som säger fel, ute, bort. Du duger inte, du klarar inte, du är oanlig. Du duger inte som make, som maka, som förälder. Du duger inte som kristen. Allt det som ropar över ditt liv. Och så kommer rösten idag från himlen och säger fri. Säger förlåten. Och det är en röst som är starkare och du ska lyssna på den megafonen idag. Du ska lyssna på orden från korset när Jesus säger det är fullbordat, Jörgen. Du behöver inte betala av. Du behöver inte ens lyckas. För det kommer du inte riktigt göra, inte tillräckligt, för ingen av oss duger. Men om jag får ditt hjärta, om jag får din trasiga historia och du ger det till mig, så säger jag nåd över ditt liv. Nåd över ditt liv. Ta emot Guds ord över ditt liv. Megafonen ljuder i Pingstkyrkan i Trollhättan idag. Över sargad historia. Över någonting som talar över ditt liv fortfarande. röster som formar dig, händelser som har påverkat dig. Och så säger Gud, nåd över dig idag.